Det här är en podd från Svenska Yle.
Det pågår delstatsval i Tyskland och i delstaten Sachsen-Anhalt så såg det faktiskt relativt lugnt ut. Men siffrorna inför söndagens val visar att högerpartiet Alternativ för Deutschland, AfD, som har väl betecknats som ett delvis högerextremt parti, de gör bättre ifrån sig än väntat. Och det här är ju någonting som naturligtvis börjar oroa många. Men frågan är om det finns någon fog för det. Är det så att högerpopulismen vädrar ny luft, eller är det här bara ett tillfälligt andrum? Det här ska vi diskutera i Nyhetspodden idag med mig, Thomas Silén, och till min hjälp har jag min eminenta kollega Jonny Sjöblom som är vår medarbetare i Tyskland. Hej Jonny!
Hej!
Hej! Vad säger du nu då? Är det så? Är högerpopulisterna på väg tillbaka som för några år sedan? Eller är det här bara någon tillfällig liten bubbla?
Ja, man ska här komma ihåg att de här delstatsvalen har sin egen politiska dynamik, kan man väl säga. Och det här gäller också en delstat som Sachsen-Anhalt. Här så är det nu så att det högerpopulistiska, som du sa, delvis högerextrema AfD, så är för tillfället nästan jämnstarkt med de tyska kristdemokraterna, alltså då förbundskansler Merkels parti. Och det kan till och med gå så nu på söndag då det här valet hålls att AfD för första gången blir största parti i en delstat i Tyskland. Det här är förstås stort, men det är då stort i den här enstaka delstaten Sachsen-Anhalt, för samtidigt som man här då talar om AfD-framgångar så är den här trenden för AfD är nog helt annan om man ser det ur hela landets perspektiv. Här hade det då varit helt tvärtom, det vill säga att AfD har backat under de senaste åren och i synnerhet nu under den här coronakrisen, kan man väl säga.
Just det. Så att i princip så är det här än så länge ett väldigt så här lokalt problem. Men så där, bara om man lite ska försöka sätta fingret på det ändå, att vad skulle det innebära om AfD nu får inflytande här i Sachsen-Anhalt? Vad betyder det liksom för delstaten, också för resten av landet?
Ja, Sachsen-Anhalt, så där har AfD varit starkt redan en längre tid. De fick nästan 25% av rösterna redan i det förra valet som hölls 2016. Nu väntas man få lite mer än det. I den senaste opinionsmätningen som jag såg, som presenterades igår, så talades det om att AfD kan komma upp till 28%, medan då Merkels kristdemokrater landar på 29%. Så det är mycket jämnt i det här valet, och den här trenden som gäller här för AfD, så den gäller för så gott som alla de tidigare östtyska delstaterna förutom då Berlin, huvudstaden, där ser det då lite annorlunda ut, men i de här andra delstaterna som då Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, så där är den här trenden ungefär densamma, det vill säga att AfD ligger mellan 20-30%, betydligt högre än vad man gör i resten av landet. Och om man tittar på de här betydligt mer folkrika delstaterna i det som tidigare var Västtyskland, så har AfD däremot förlorat stöd under den senaste tiden. Jag själv så ser kanske på det här läget som så att AfD allt mer håller på att utvecklas till något av ett regionalt protestparti för de här östtyska delstaterna. Här finns många olika orsaker till den här protesten, bland annat det som har gått fel i den tyska återföreningen, som brukar oftast nämnas som en sak.
Och så. Den här tyska återföreningen som du pratar om, vi pratar alltså om när Östtyskland och Västtyskland i princip blev ett land igen efter det här kalla kriget.
Jo, just den när Tyskland gick ihop, för att det har gått 30 år sedan dess, men de här följderna av den här återföreningen diskuteras fortsättningsvis idag. Det finns ett utbrett missnöje med hur den här återföreningen till slut blev, och det här ses av många som en grogrund just för den här protesten som AfD kan dra nytta om. Och Men som jag sa, den här, det som AFD håller på att enligt mig utvecklas till ett östtyskt protestparti, så det kan också sen samtidigt bli ett problem för partiet i framtiden, för ju starkare den här östprägeln av AFD blir, så desto mindre sannolikt så är det då att folk också i väst på något sätt kan tänka sig rösta på AFD. Så.
Och när man har sett liksom, i alla fall en del nyhetsrubriker, så trots att det låter som att det är då kanske ett väldigt regionalt problem och att de lite liksom håller på att arbeta sig ännu mer åt det hållet, så är det ju så att AFD på något sätt oroar i Tyskland, har jag intrycket av. Ja, nu skulle du kunna berätta lite bara om liksom bakgrunden. Vilka är egentligen AFD och hur har de utvecklats till så att säga det de är nu?
Ja, om man jämför dagens AFD med det som grundades inför valet 2013, så är det svårt att ens längre tala om samma parti. I början så var AFD ett eurokritiskt parti som ställde sig emot de stödpaket som man inom EU kom överens om i spåren av den här finanskrisen, och som då riktade sig då till bland annat Grekland. AFD gick under den här tiden under benämningen professorspartiet, för att det var många professorer som var kritiska till den här finanspolitiken som Merkels regering förde, och det var så som AFD egentligen kom till, som en protest mot det här. Men sen under årens lopp, och i synnerhet efter 2015 och den här flyktingsituationen då, Merkels flyktingpolitik, så tog det här partiet en helt annan linje, och för många år så var det faktiskt den här kritiken mot Merkels flyktingpolitik som präglade allt vad AFD i praktiken gjorde, och under de här åren så präglades också partiet av en, ska vi säga, ständig radikalisering, att varje gång man valde en ny ordförande så var den personen eller de personerna mer radikala än vad de här föregångarna hade varit. Och under de här åren så var det också så att många av de här ursprungliga grundande medlemmarna i AFD, så de lämnade helt enkelt partiet åt sitt öde, och på den vägen så är man. Och som du sa, så det talas om ett delvis högerextremt parti, och det kommer också därifrån att den här klassificeringen har gjorts av säkerhetsorganen i det här landet, och i vissa delstater så är AFD, eller de här delstatsorganisationerna av AFD, redan nu satta under säkerhetstjänstens övervakning. Det här kommer sannolikt att börja gälla också hela partiet i hela landet efter valen, så att man kan nästan utgå från att det här kommer att ske ännu i år. Det fanns en vilja att sätta hela partiet under övervakning nu redan under våren, men på grund av just de här valen så kulkastades det här i domstol, men att det är som sagt att vänta att det här, eller det är bara en tidsfråga innan det här kommer att ske.
Men just den här klassificeringen då, hela den här liksom skiftningen mer och mer åt det extrema hållet, vad är det för, om du vill ge ett exempel på hur extremt är det här? Är det bara någon som har liksom uttalat sig så där liksom tvetydigt på Facebook om någon invandring, eller pratar vi om folk som liksom marscherar med nynazister på gatorna? Var ligger det här partiet?
No, det är nog nästan närmare det senare, kan man väl säga, att många av de här profilerna inom just de här östtyska förbunden, så de har nog rätt klara kopplingar till högerextrema organisationer. Att han som till exempel var delstatschef i Brandenburg, så han tvingades tidigare här avgå. Vi har en, ska vi säga, en sån regel att man ska meddela om sina tidigare kopplingar till olika högerextremistiska organisationer, och han hade då inte gjort den här anmälan om det eller meddelat partiet om det, och därför blev han då av de, ska vi säga, mer moderata krafterna som ännu finns inom AFD och som då närmast kommer från de här västliga delstaterna, så de såg då till att den här delstatschefen i Brandenburg blev avsatt. Men det var också uttryckligen bara därför att han hade då inte anmält den här saken. Det här medlemskapet i sig skulle inte ha varit egentligen något problem, så har jag åtminstone uppfattat det. Och så har vi då till exempel den, ska vi säga, starkaste profilen i Östtyskland är en Björn Höcke, som är då delstatschef i Thüringen, och han kan man till och med domstolsbeslut här i Tyskland kalla för fascist, utgående från sina skrivelser och sina uttalanden, så att det är nog de här kopplingarna till andra högerextrema organisationer, så de finns nog där inom AFD.
Men om vi lägger lite det där åt sidan, hur det här fungerar sen inom tysk politik, så bara den här frågan då, att om de här ändå då verkar liksom krympa och kanske bli mer en sån här regional fråga, ska man tolka det som då att extremhögern så där överlag är liksom på tillbakagång i Tyskland, eller hur ser liksom resten av den här högerfalangen ut?
Ja, man kan nog säga att den övriga politiska ytterhögern så har nog drivits ut i marginalen helt totalt. Att det fanns ju tidigare, eller det finns ju fortsättningsvis, det högerextrema partiet NPD. Det var nära att förbjudas här för några år sedan, men det kom aldrig till ett förbud. Det finns fortsättningsvis kvar, och det hade ju tidigare i vissa östtyska delstater också vissa politiska framgångar. Man satt med i delstatsparlamenten i några delstater. Men man kan nog sådär allmänt säga att den här politiska extremhögern så har nog marginaliserats helt totalt efter att AFD tog en större roll inom det här fältet, kan man säga, att den här högerextrema politiken i Tyskland, åtminstone inte kanske den här militanta, utan den här politiska delen av den, så finns nog i ett rum som då består av AFD, av organisationer som Pegida, eller då till exempel den här kvärdenkarrörelsen som har organiserat de här protesterna mot den här coronapolitiken i landet.
Just det. All right, men om vi då tittar på det här gänget, de har en chans i alla fall att få en del inflytande här då i Sachsen-Anhalt, den här delstaten, men i övrigt så verkar de då liksom vara mindre och lite sådär nischade, och jag har förstått att andra politiska partier egentligen inte tar i dem med tång, att det är lite sådär samma taktik som Sverige hade med Sverigedemokraterna i ett tidigt skede när de var liksom ganska nya, att man försökte helt enkelt att undvika all sorts samröre och samarbeta med dem. Hur skulle du säga att AFDs profil ser ut jämfört, alltså just i det här samspelet med andra partier, hur påverkar de liksom politiken i Tyskland?
Ja, AFD har ju framförallt kunnat sätta agendan, eller åtminstone har de kunnat sätta sin prägel på den här politiska agendan. Det såg vi då i synnerhet när det gällde flyktingarna och den här flyktingpolitiken då efter 2015. Ska vi säga, den här dimensionen av partiet så har kanske nu i coronakrisen kommit till en viss, till sitt vägs ände, åtminstone när det gäller den pågående coronakrisen, för att där har man inte riktigt lyckats hitta någon så här, ska vi säga, agendasättningfunktion, att partiet har haft grymt svårt att hitta överhuvudtaget någon linje, att hur ska man agera för att få ut största möjliga politiska nytta av den här coronan. Delvis var man i början av den åsikten att regeringen agerade för långsamt och för slapphänt, och sen senare har man då gått över till att till och med stå de här coronaprotesterna nära och då förnekat att det här coronaviruset överhuvudtaget ska vara farligt. Så det finns alla elementen inom AFD, så de har haft svårt att hitta någon direkt linje att hur man ska kunna göra politisk vinning av det här, och det är kanske också det som gör att man åtminstone på sätt i hela landet har en viss kris inom partiet. Men om vi sen då ser på den här direkta politiska makten, så där har du helt rätt i det du säger, att de här övriga partierna så har byggt upp rätt så vattentäta skott gentemot AFD, att man vill nog inte överhuvudtaget ha någonting med AFD att göra. Det enda undantaget här är då kanske just igen märkas CDU och vissa av de här CDU-delstatsorganisationerna. Det här kommer förstås att bli ett problem för CDU nu då i något skede. Det kanske är det rennat. Hur ska man egentligen då förhålla sig till AFD, för att man har då vissa krafter som de är förstås ganska små inom CDU, men de finns där i synnerhet i öst, där man talar för att kanske i något skede öppna för ett samarbete med AFD, men sen samtidigt har du då den nya CDU-chefen Armin Laschet, som då också är CDUs nu då kandidat till till att efterfölja Merkel, så han är då helt emot att man går den vägen och vill då kanske fortsätta hellre på den linje som Merkel har valt. Så att det här är också en fråga som är problematisk för CDU. För de övriga partierna är det rätt så lätt, de är alla kategoriskt emot ett samarbete med AFD, men just sen i delstater som Sachsen-Anhalt så blir det här förstås ett problem att du har ett parti som når upp till nästan 30% av rösterna och du ska sen då bilda en regering utan det här partiet. Mm. Så det kommer nog att åtminstone i de här delstaterna att vara ett problem under kommande år.
Och avslutningsvis då, det finns ju andra val på gång, förbundsstatsvalet till exempel. Vad kan man tro om AFD där? Kommer de att göra någon skräll där eller var ligger de i det här? Bara för att nu sätta det här i perspektiv.
Ja, det är det tyska parlamentsvalet som hålls vart fjärde år och där man då väljer. Det är som riksdagsvalet i Finland. AFD stod ju för den stora skrällen för 4 år sedan, 2017, så kom man över den här röstspärren, så det var med bullar och bång man tog plats i förbundsdagen och man hotade då att man skulle jaga Merkel och hennes efterföljare och göra livet surt. Och det har man nu säkert delvis också gjort i förbundsdagen, men samtidigt så är det kanske lite så att AFD för tillfället ändå söker sin profil, att ska man överhuvudtaget ge upp alla de här möjligheterna att i något skede kunna eventuellt samarbeta någon, att de här moderata krafterna som finns inom partiet så de motarbetas mycket starkt och det ser nog för tillfället ut som att de också håller på att förlora andelar inom partiet och jag tror att det här nog också i längden så kommer att leda till det att AFD åtminstone i de här västtyska delstaterna kommer att ha ett rätt så begränsat stöd och ser vi nu då på det här kommande förbundsdagsvalet så i opinionsmätningarna så ligger AFD då på hela Tysklands nivå så ligger på 10-12% och om nu inget riktigt överraskande händer inför det här valet så kommer man nu säkert också då på valdagen den 26 september att landa på just de här siffrorna 10-12. Det finns som sagt i det här läget inget som talar egentligen för att det skulle bli något mer än det.
Tack så mycket Jonny Sjöblom, alltså vår medarbetare i Tyskland. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Thomas Silén. Fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också.